Vi kommer alla att möta svårigheter i livet. Du som här förra söndagen hörde Sofia berätta om ett cancerbesked som förde in henne i dödsskuggans dal. Och den kamp som var i det, men också hur Jesus verkligen fanns med i dödsskuggans dal. Och det finns någonting i tron på Jesus som är, det är ett men. Det, liksom, det finns någonting trotsigt där, att oavsett hur mörkt det är så finns det alltid ett ljus. Det är någonting som är beständigt som inte ens det mörkaste kan liksom släcka. Alltid ljus i mörkret. Eller det finns alltid någonting levande som tränger sig fram. En liten blomma genom asfalten. Finns alltid ett liv som inte ens döden rör på. Vi ska under några veckor, 5 veckor som Pernilla sa, stanna upp vid en av Nya Testamentets böcker. Ett av de 2 brev som lärjungen Petrus har skrivit. Ofta utgår vi från olika ämnen, olika teman, men de här veckorna stannar vi upp verkligen vid bibeltexten och försöker se vad säger den här texten till oss idag. Petrus skriver till de här orterna som Tore läste. Det är nuvarande Turkiet kan man säga, så kallade mindre Asien, den regionen. Och de hade det ganska tufft, måste de ha haft. För att i alla 5 kapitel så står det någonting om prövningar, om lidande, om motgångar, om kamp. Vi vet inte så mycket om hur det såg ut runt omkring dem där. Men kamp var det i alla fall. Så man kan säga att ett huvudtema för det här brevet, och som jag hoppas kommer fram under de här veckorna, är att uppmuntra troende i svårigheter. Du som genomgår lidande på olika sätt, prövningar, att vi uppmuntras att se på honom, hålla oss till honom och se att det finns en kraft som bär även i svåra tider. Ett levande hopp har jag kallat den här, här första kapitlet, och du hörde han läste just som raden återkommer till det. Men ett brev av uppmuntran, av att hålla ut, hålla fast. Ibland kanske det är allt man klarar. Det finns inte så mycket driv framåt. Och liksom, det är inte så mycket halleluja i hjärtat. Utan ibland bara hålla fast. Gud, du finns där. Hjälp mig. Jag orkar inte, men du håller fast vid tron. Han säger i inledningen att det är från honom. Jag, Petrus, skriver han, Kristi apostel. Jag som själv är vittne till Kristi lidanden. Och sen är det ju faktiskt en ganska känd kille som har varit med och författat, Silvanus, eller även kallad Silas. Det är ju Paulus polare. Du som har funnits med i kyrkan har hört om när Paulus och Silas blir slängda i fängelse i Filippi, Apostlagärningarna 15. Och de sjunger lovsånger där i fängelset och så sker ett under. Det är denne Silas som nu är med Petrus och är hans skrivare. Han skriver troligtvis ifrån Rom, då det finns en hälsning i slutet på första Petrus. Församlingen i Babylon hälsar er. Och Babylon står ofta, flertal tillfällen, liksom som en bild för Rom. När hamnar Petrus där? Ja, men det vet vi inte riktigt. Petrus är den självklara ledaren i Jerusalem från pingstdagen och framåt. Då står det att då trädde Petrus fram med apostlarna. Och så ser det ut. Fram till det 12:e kapitlet i Apostlagärningarna. Då hamnar Petrus i fängelse. Och så sker ett under, lite mirakulös räddning. Så där, Gud gör någonting. Petrus kommer ut och sen så får han resa därifrån. Och då vet vi inte riktigt vart han tar vägen. Men han dyker upp i Rom så småningom. Verkar det som här, och traditionen säger, och det är väl ganska väl belagt, att Petrus lider martyrdöden i Rom under kejsar Neros förföljelse på 60-talet. Så det är lite grann bakgrund till Petrus, vart han skriver från och till vilka. Jag har delat upp det här kapitlet i vad Gud har gjort för oss. Och det att han har gjort, det håller genom svåra tider. Och att det är utifrån det han har gjort, utifrån det hoppet, som vi lever ut vår tro. Vad Gud har gjort håller för oss i svåra tider, och det är det hoppet jag lever utifrån. Jag kommer återkoppla gång på gång till textrader. Och egentligen bara... Ja, det är någon annan vers från något annat ställe. Annars är det bara från texten du just har hört. Lyssna till vers 3 och 4 igen. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläcka eller vissna och som är förvarat åt er i himmelen. Vilket hopp, vilket arv, vilken grej! Det kan inte förstöras, inte fläckas och inte ens vissna. Jag kan få det mesta att vissna. Eller hur, Pernilla? Jag har haft olika plantor på mina kontor och annat, men jag tar död på allt liksom. Jag kan få allt att vissna. Men här är någonting som inte ens jag skulle kunna få vissna. Det här levande hoppet, det här arvet, det Gud har gjort för oss, det är oförstörbart. Min tro på det, den kan vissna. Min kärlek till det, ja, men det kan liksom, det kan gå lite upp och ner. Men det som jag sätter min tro till, frälsningen som han har gjort, det här liksom arvet, hoppet, det jag har, det kommer alltid finnas där. Det kommer inte minska, det kommer inte bli något annat. Det kommer inte bara rätt var en dag så, nähä, det var inte mycket kvar liksom. Kommer inte förstöras och vissna. Ett levande hopp. Någonting som är i nuet. Det är inget minne bara. Vi kommer fira nattvard här om en stund. Men det är inte liksom, det är inte bara att vi minns någonting som hände. Ett levande hopp. Det är någonting som är i nuet. Vers 18. Ni vet ju att inte vara med förgängliga ting, med silver eller guld som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder, utan med, lyssna, Kristi dyrbara blod, som är blodet av ett lamm utan fel och lyte. Han har fött oss på nytt. Din frälsning hänger inte på dig, vad du har gjort, om du är duktig eller inte. Det är inte våra bedrifter, utan vi är friköpta med Kristi dyrbara blod. Gud själv blir människa. Jesus i ett semane plågas, ångesten, smärtan. Jesus inför soldaterna och Pilatus och pryglas och plågas och lider. Och Jesus på korset, utsträckt, uppspikad, lider och dör med Kristi dyrbara blod. Jag hoppas och jag tror att nattvarden idag kommer att vara speciell för dig. Vi får stanna upp vid de här raderna. Kristi dyrbara blod. Har du tappat fascinationen i din tro? Känns lovsången lite platt i din mun? Stanna upp vid de här raderna. Varför lovsjunger vi? Vem tackar vi? Vad har han gjort? Guds gåva. Vi kommer sjunga en sång sen in i nattvarden. Där texten går, himmelens gåva korset bar. Värdigt är Guds lamm. Himmelens gåva, korset bar. Värdigt är Guds lamm. Har du tappat fascinationen lite grann? Stanna upp i de här raderna. Vi behöver ha med det Gud har gjort. Vi behöver vara lite fascinerade, lite liksom se vad det är. För att svårigheterna och kampen kommer. Ibland är livet ganska hårt och svårt, som jag inledde med. Och vi väljer ju inte allt som sker. Du kan ju inte påverka det som sker alltid omkring dig. Ibland kan det vara så att vi Du kanske ibland får betala ett pris för din tro. Du bekänner dig till Jesus och på grund av det så leder det till vissa beslut, vissa saker som du gör. Människor kanske inte förstår dig. Det kostar på ibland att följa Jesus. Ibland kanske du är i prövningar och svårigheter för att du inte har följt Jesus. För att när vi vandrar åt sidan, när vi inte följer Guds vägar, så tappar vi välsignelser och vi kommer ut på lite stenig mark. Så ibland, ja, kan vi påverka det som sker, ibland inte. Men oavsett så påverkar vi inte alla våra omständigheter. Och jag tänker Petrus som har skrivit de här raderna. Vad hade han för erfarenheter? Petrus hade mött sig själv som svikare. Petrus hade mött sig själv som en förnekare, som en fegis. Som så fort det hettade till, då ballade han ur. Det är ju jättelätt att ropa halleluja i kyrkan, eller hur? Eller det kanske inte är. Ska vi öva? Nej. Jag menar, här är ju liksom alla med. Jag brukar säga det till våra dopsamtal. För ibland har det kommit människor till mig och sagt så här, jag vill bli döpt, men inte i en gudstjänst. Det är så mycket folk. Det är lite jobbigt. Och jag sa så här, vet du, om när du döps här i en gudstjänst, då är det 200 människor som bara hejar på dig och tycker att det här är det bästa du gör, som bara yes, go, kom igen. Om jag har svårt att göra det inför människor som bara hejar på mig, om jag har svårt liksom att bekänna min tro på Jesus inför människor som hejar på, hur ska jag då klara av det inför människor som inte hejar på mig utan som säger bu för dig? Petrus, han hade fegat ur. Den där påsken, den där torsdagskvällen, det har varit så härligt möte i övre salen. Och Jesus, han gjorde någon grej med brödet och vinet som jag inte riktigt fattade där, men det var härligt. Alla var så på. Och vet man, kommer från den här härliga stämning, och vi gick ut och vi sjöng lovsång och så bara så blir det iskallt och någonting händer. Och den här härliga känslan i magen, den räckte inte så länge. Petrus hade mött sig själv som en svikare, som en förnekare, som en fegis. Den Petrus läser vi, hans ord. Men Petrus är ju också den som hade mött Guds nåd som svikare och senare träder fram och säger och liksom och predikar frimodigt. Och när myndigheterna säger sluta, och han säger nej, jag tänker inte sluta. Och han blir slängd i fängelse för sin tro. Petrus hade ju mött prövningarna både inom sig, sin egen feghet och litenhet, men också den yttre prövningen och kampen. Han skriver så här, vers 6. Gläd er därför. Om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag, för äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt fastän det håller provet i eld. Och den tron ska visa sig bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Han säger att vi ändå trots allt liksom ska ha blicken på honom. Håll fast vid honom, håll ut. Att våran kamp, våra svårigheter nu, det du går igenom, det kan leda till att sen när du tittar tillbaka på det som har hänt så gjorde det väldigt, väldigt gott för din tro. Det var ju Petrus erfarenhet. Hade Petrus kunnat bli den ledare han var för kyrkan utan de här erfarenheterna? Nej, jag tror inte det. För det gav både någonting av en ödmjukhet inför svagheten i människan, för han hade mött den själv. Det gav någonting av en fantastisk kärlek till Jesus för nåden som han hade mött. Och gav en styrka att stå fast i det. Det är denne Petrus som skriver. Han tar bilden av guld som renas i eld. Varför gör det? Jo, för att slagget ska bort och det äkta ska komma fram. Och så kan det vara med vår tro. Och tron är värd så mycket mer, säger han. Att ibland att prövningen kan vara någonting som tar bort en del av det här som behöver rensas. Glädjen i Jesus kan vara starkare än svårigheten. Vi läser om honom i Apostlagärningarna 5. De följde hans råd, kallade in apostlarna, förbjöd dem att tala i Jesu namn och släppte dem sedan de låtit prygla dem. Apostlarna lämnade rådet glada över att de befunnits värdiga att förnedras för namnets skull. Det är Petrus. Det står Petrus och apostlarna står det där innan. Den är fege, han som ballade ur. Han hade mött nåden och det gav en sån kraft. Tron blev någonting annat. Så till och med när de pryglas så bara, yes, fantastiskt Jesus. En som hade mött prövningen och nederlaget. För kampen, prövningen, svårigheten, den är ju tillfällig. Den går ju över. Om det är en yttre eller inre kamp så kommer ju den gå över. Men hoppet består. Det Jesus har gjort består. Hoppet är alltid starkare än dina och mina svårigheter. Jag vet inte om du tänkte på en av raderna som Tore läste. Jag tycker att det är så läckert. Detta fantastiska hopp som Petrus målar upp. Det här som inte kan förstöras, fläckas eller vissna. Så han, detta längtar änglarna att blicka in i. En jättemärklig formulering. Men jag tänker så här. Det måste vara att änglarna har inte upplevt frälsning. Änglarna har inte upplevt den förlåtelsen. De har inte fått ta emot den nåden som du och jag kan få ta emot. För det står om vad då? Om Kristi lidande, den härlighet som skulle följa och den nåd som ni skulle få. Och det är som att änglarna bara, åh kolla, nu händer det där igen i en människa. Ser du? Jag undrar hur det är. Tänk att få gå liksom från mörker till ljus. Från att bära all den här liksom trasigheten och vara skild ifrån Gud till att bara få nytt liv. Ja, titta, nu händer det igen. Änglarna längtar efter att blicka in i detta stora. Det som profeterna talade om. Det tycker jag är så fascinerande. Änglarna har inte varit med om det du har varit med om. För de finns i Guds härlighet. De ser hans kärlek jämt. Änglarna längtar efter att blicka in i det du kan få vara med om. Denna fantastiska frälsning. Det här att vi är friköpta med Jesu dyrbara blod. Vi får ett hopp, ett levande hopp som inte kan förstöras, fläckas eller vissna. Någonting som är evigt. Ett hopp som är större än våra motgångar, som har kraft att bevara oss genom livet. Och så vill jag landa i det här som också Petrus skriver en hel del om i det här kapitlet, som vi återkommer till gång på gång. Detta att vi måste leva våra liv inifrån och ut. Trons liv, att leva som kristen, det är att leva inifrån och ut. Utifrån vad som har hänt i mig. Se på de här raderna. Spänn därför bältet om livet. Och var vakna. Sätt ert hopp helt och fullt till den nåd som ska komma er till del när Jesus Kristus uppenbaras. Som lydnadens barn ska ni inte styras av de begär som ni tidigare levde i när ni ännu var okunniga. Nej, liksom han har kallat er helig ska ni föra ett allt igenom helgat liv. Det står skrivet, ni ska vara heliga ty jag är helig. Spänn därför, alla säger därför. Ja, det är bra. Varför? Kan jag ta bort? Nej, okej, vi kör på den igen. Varför? Vad är varför till därför? Jo, hoppet.
Att jag är friköpt av Kristi dyrbara blod till någonting som inte kan förstöras eller vissna. Till den nåd som jag har fått. Den härlighet som skulle följa. Det han har gjort, det han har gett. Därför, spänn därför bältet om livet. Alltså lev utifrån det. Lev lite vaket. Följ honom. Lev i lydnad, vandra på hans vägar som lydnadens barn. Kallelse till helighet. Lev ett alltigenom helgat liv. Vad innebär det? Ett alltigenom helgat liv. Den kan du fundera på vid köksbordet i eftermiddag. Eller ni som är med i cellgrupper. Ta den till cellgruppen. Vad innebär att leva ett allt igenom helgat liv? Hur ser det ut? Vad har jag för bild av det? Ja, måste man göra det? Det verkar vara så svårt att vara kristen. Man måste göra det här. Nej! Vi måste titta på därför. Det finns ett varför. Jag lever inifrån och för att han har gjort så mycket. Han har gett mig så mycket. Därför finns det någonting i mig. Det finns ett hopp, det finns en längtan, det finns en kärlek, det finns en kraft. Därför kan jag leva ut det. Är det för att vi ska få hans kärlek? Nej, för att han redan älskar oss. Är det för att vi ska bli hans barn? Nej, för att vi redan är hans barn. Därför. Vi måste hålla koll på de här varför och därför hela tiden så att det blir rätt drivkraft. Det är för allt som vi har fått som han kallar oss till ett allt igenom helgat liv. En drivkraft, en motivation. Livet följer tron. Livet följer hoppet. Hela tiden. Vi lever inifrån och ut. För det Gud har gjort för oss, det håller i svåra tider. Och det är det som är liksom drivet i ditt och mitt liv. Jag tänker så här, du som är här idag som inte har sagt ditt ja till Jesus. Du som inte har fattat ett beslut. Det finns typ en tro. Du hajar att amen, det här med den här Gud-grejen, det stämmer nog. Gud, du finns nog. Jesus kallar dig idag. Säger, vill du bli friköpt i mitt dyrbara blod? Det är kanske lite konstiga ord. Märkligt. Mycket blod och grejer. Ja, det har att göra med korset. Han ger sitt liv på korset. Han älskar dig så att han gav sitt liv. Bara dig älskar han så mycket. Och han väntar på dig. Säg ditt ja till honom. Få del av förlåtelsen. Få del av det här livet, det här hoppet, den här kraften. Det här levande hoppet som inte kan förstöras, som inte kan vissna. Någonting vackert vill han göra i dig. Du som är här som lever i just nu, i en prövning, det är kamp. Antingen är det kamp utifrån, runt dig. Du känner liksom att det tränger på utifrån. Det kanske är människor som ansätter dig på olika sätt. Så kommer Petrus ord till dig idag och säger, håll fast. Håll fast vid honom. Du har fått ett levande hopp. Och även om som guldet renas i eld. Du kanske känner att nu hettar det till. Så kommer du kunna se tillbaka på det här efteråt och se att det här gjorde någonting gott i mitt liv. Det gjorde ont under tiden, men tack Gud för att du bär igenom det svåra. Det finns alltid ett ljus som lyser i mörkret. Och du som finns här som du sladdar lite grann i ditt liv. Och när det står rader om att levet allt igenom helgat liv. Lev som lydnadens barn så känner du att oj, det skaver som bara den. Vad gör jag då? Vad gör jag med synd? Jo, för det första jag måste kalla det för vad det är. Jag säger: Gud, förlåt mig för att jag har syndat. Omvänd dig. Be om förlåtelse. Och så ber att Gud får fast i ditt hjärta. Så att du får en ny drivkraft att följa honom. Att leva ett helgat liv. Leva som lydnadens barn. Inte för att du ska bli godkänd av honom, för det är du redan. Inte för att han ska tycka bättre om dig, för det kan han inte, för han älskar dig så omåttligt redan. Utan för att du ska få leva i det vackra som han har för dig. Därför kallar han oss. Paulus säger i Romarbrevet: förstår du inte att det är Guds godhet som för dig till omvändelse? Det är inte Guds ilska som hotar oss till omvändelse. Utan det är Guds godhet som för oss till omvändelse. För att han vill ge oss av sitt goda. Gud har gjort någonting fantastiskt för dig och mig. Kristi dyrbara blod är givet. Och det ger en tro, det ger ett hopp som bär genom prövning och svåra tider. Och för att jag har fått det, så vill jag leva utifrån det och följa honom